I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Vet du, jag har börjat läsa en novellsamling av Tessa Hadley och den heter Bad Dreams and Other Stories. Och egentligen är det för att jag liksom värmer upp för min sommarläsning som också kommer vara, kommer också vara av Tessa Hadley. Och den heter Syskonen, det är hennes första roman på svenska. Och det är Wahlström och Wistrand som ger ut den. Och förläggaren där, Maria, hon tipsade om den här författaren. Och då blev jag så nyfiken. Så nu har jag börjat göra lite research på Tessa Hadley. Och lyssna mig fram till hennes olika alster. Och jag tycker så otroligt mycket om den här känslan när man upptäcker en ny författare.
Ja, och speciellt när man inte har många böcker framför sig. Man känner att okej, jag gillar den här personen. Och hen har skrivit 5 eller 10 olika verk. Och det är bara att kasta sig ner ett hav av i den här världen.
Ja, precis. Och det måste vara en ny gammal författare, alltså en etablerad författare, för att då har de ju en lång lista böcker. Och så, det är lite som när jag upptäckte George Saunders, så att jag är lite så här nykär.
Och Tessa Hadley... Tänk om man ska upptäcka typ Stephen King, och man bara, vad är det här för en författare?
Jag har 400 böcker att läsa.
Han skriver, ja. Drömmen alltså.
Ja, herregud. Men Tessa Hadley skriver också noveller och romaner, precis som George Saunders. Och det är ju extra roligt tycker jag när det är olika format, så att säga. Så att den här Bad Dream and Other Stories, den finns då såklart bara på engelska, eftersom då den här Syskonen är den första som blivit översatt. Men jag tänker att om Syskonen blir en läst bok, och många tycker om den, så kommer säkert ännu fler av Tessa Hadleys verk att översättas.
Men vad är det för stil författarskap?
Den påminner faktiskt lite om George Saunders den här 10 december. Att det är små utsnitt ur olika liv. Men det som är kul med Tessa Hadley är att de här novellerna utspelar sig på vitt skilda platser rent fiktivt, så att säga. Och även om de är i England och USA, det är engelskspråkiga världen, men också tidsmässigt, alltså olika tidsepoker. Och det står inga årtal eller så, utan det förstår man bara när man läser. Och en av huvudpersonerna är väldigt involverad i den här suffragettrörelsen, alltså kvinnors rösträtt, de manifestationerna och som kvinnor faktiskt fängslades för då en gång i tiden. Och sen så börjar nästa novell, och då är det nutid och i London. Så att det är häftigt.
Finns det någon sån här feministisk underton, tänker jag, som du sa, suffragetterna?
Ja, lite grann faktiskt. Det handlar om en hel del om könsroller eller roller, syskonroller också. Ja, men det ska bli så kul att läsa just den här romanen som heter Syskonen, eftersom en hel del av romanfigurerna i novellerna också är då syskon, eller de har någon typ av sån här familjerelation som de liksom inte kan ta sig ur på något sätt. Det kan vara mamma, dotter eller så.
Mm. Men alltså när du säger syskon eller systrar, tänker jag gärna på Lena Ackerbos trilogi som vi talar om jättemycket i den här podden.
Ja, du har pratat någonting jättemycket om den. Den måste verkligen ha gjort intryck. Du återgår liksom du har såhär mentionitis på den, så får du prata om stränder. Ja, stränder påminner mig om Lena Ackerbos trilogi. Ja, jag Thailand. Att ja, Pontus Gårdinger.
Ja, det är varmt där. Det är också varmt. Pontus Gårdinger. Ja, fine. Så jag tycker faktiskt den var jättebra. Och och lättläst och bra, och det finns någonting i den där syskonrelationen som jag tycker är otroligt intressant, för jag har ju själv 3 stycken systrar, varav en är en helsyster och 2 halvsystrar, och det finns någonting jättespännande i dynamiken där. Eller, och jag tänker att syskonskap är ju den längsta relationen man har med en människa i sitt liv vanligtvis. Och man växer ofta upp tillsammans med dem. Nu har jag bara vuxit upp med en av mina systrar, men älskar alla 3 väldigt mycket. Och jag tycker det är någonting intressant i det där, att man tar varandra för givet, för den andra personen har alltid funnits där. Och så kanske man växer lite ihop, och ibland så befinner man sig lite längre bort från varandra. Och man får, alltså syskon får man ju behandla, eller man får inte, men kan behandla dem ganska dåligt bara för att de är syskon, för att de står så nära, för att man liksom litar på att de alltid ska finnas där.
Mm. Det går liksom inte att inte ha en relation. Även de som säger upp bekantskapen skapar ju ett sånt stort trauma ofta för övriga familjen. Det blir ju oerhört jobbigt.
Verkligen.
Och det finns ju nästan alltid i alla släkter någons pappa kommer inte överens om sin bror, du vet, eller någons moster. Eller. Och just nu, den här novellen som jag läser just nu, den handlar just om 2 systrar som har haft ett gräl om ett arv, och det blir så infekterat, och hur de nu försöker. Och båda vill nog egentligen bli vänner igen, men de kan liksom inte komma runt det. Ja, det är så, och man sitter där som läsare och bara, men för helvete, skärp er. Du vet, och så
men
vet
verkligen.
Man
själv. Men så vet man själv, för man känner ju syskon så bra, det tycker jag, för att nu igen nämna Lena Ackerbo, jag tycker hon skriver det så bra, hur man på något sätt känner ett syskon så bra, så man vet nästan vad hen kommer att säga, och liksom hinna bli arg innan den andra personen som vill reagera eller sagt det man förväntar sig. Och det är komplicerat. Jag förstår att författare vill skriva om syskonrelationer, för det är ju ofta väldigt, det är hög igenkänning och det är intressant och det är mycket drama där.
Men ett annat tema som återkommer i ganska många av de här novellerna, det är så pass många, de är så korta, så att jag kan säga många. Det är en kvinna eller ung flicka, eller ung kvinna kan man säga, som drömmer om ett annat sorts liv, men hon är fast i sin kvinnoroll, ofta den traditionella sorten, du vet, kanske en hemmafru eller en duktig, du vet, studentska i någon överklassfamilj, eller det kan vara arbetsklassfamilj för all del, men det går liksom inte att ta sig ifrån det som folk förväntar sig av henne. Och sen så gör de till exempel i en, så är det en ung tjej som är så här duktig i skolan och inte har så mycket vänner, och så helt plötsligt så hon har bråkat med sin pappa, och hon har sommarlov och står och spelar, gör någon sport, och så kommer det förbi några ganska packade killar i någon sportbil och bara, vill du hänga med? Hon bara, ja visst. Och du vet, hon har aldrig gjort något sånt förut, hon har aldrig ens pussat en kille, och så är hon på fest hos de där killarna, och så händer det saker, och sen så kommer hon tillbaka till sin familj, och de märker inte ens att hon har varit borta, så att säga, eller hon har väl dragit någon vals som att hon sov hos någon väninna. Och ingen får någonsin reda på. Sen lever hon sitt liv vidare med den här ungdomsförälskelsen, eller vad ska man säga, den där eskapistiska, den här drömmen i sitt hjärta, och lever ett traditionellt liv. Och så kan jag inte spoila mer, för då, men det blir en vändning i slutet som är sådär, ja, det är liksom, man ska säga, bittersweet. Många av novellerna har den, någon slags ton lite lätt i moll faktiskt i slutet. Det låter så deppigt, men så är ju livet. Vi har en massa drömmar
deppigt.
Och sen så... Nej, ja, oj, det lät jättekonstigt. Så är ju livet deppigt. Nej, jag menar, så är livet att vi har en massa drömmar. Och sen så när vi väl kanske lever den där drömmen så kanske inte var så himla... Det är svårt att få ihop den där fantasin när man har om vem man kanske skulle vara. Alltså jag kommer ihåg att jag och min bästa kompis när vi var 15, vi målade upp långa, långa historier om det här. Jag ska aldrig vara en sån här, du vet, morsa. Utan jag ska, resa jorden runt. Och jag kommer aldrig säga såna här saker som min mamma eller din mamma säger. Eller jag kommer aldrig... Och sen så är man ju här nu och bara... Check på den, check på den.
Ja. Men jag tänker att därför ska man väl alltid lyckligast också innan det man längtar efter ska hända. Du vet, man har stora drömmar om att man ska bli det ena eller det andra. Ja. Och det blir ju fint, men då är förväntningarna så höga. Så man kanske, om det är kul, men ändå när man liksom väntar på det underbara, det blir nästan det bättre, liksom nästan underbara.
Och sen så kanske... Det. Och i en annan novell så är det en kvinna som just har lämnat sin man, eller han har lämnat henne, och hon känner så här, jag har inte levt livet tillräckligt. Var är det här passionen och kärleken och äventyren? Ah. Och hon liksom, och sen så flyttar hon in hos en väninna som då i New York, en singelkvinna några år äldre som lever då enligt vår huvudperson. Det här fantastiska urbana livet med älskare och häftiga jobbresor och massa konst på väggarna. Och hon går runt och så försöker hon liksom, hon klär sig i den här tjejens kläder och försöker liksom vara henne. Och så en dag kommer då den här väninnans för detta älskare på besök. Och det kan jag inte berätta mer om det heller. Men det blir inte så där som, det blir inte riktigt som man har tänkt sig, om man säger så.
Så många cliffhangers nu känner jag, Karin. Jag vill faktiskt att du ska bara berätta de här novellerna som en saga för mig, så att
en godnattsaga.
Ja.
Men ingen huvudperson har hittills varit man, det kan jag ju säga. Det är lite intressant bara det.
Och alltså det... när vi talar om syskon tänkte jag genast dra in män, för att vi talar också om systerskap och systrar. Mm. Och då kommer jag att tänka på alltså Sju bröder, som är en av de äldsta finska litterära verken som jag faktiskt inte har läst. Jag inte skulle nämna på den. Alltså Alexis Kivi skrev den som en av den finska litteraturens stora...
Ja, det här är så här kanon i Finland. Att man ska ha läst den. Jaha, är det som Kalevala eller något sånt där?
Ja, men vet du, vi är i klass med det ungefär. Men så det handlar om 20 bröder, hur de bor tillsammans i Jokola med sin mamma, och så dör mamman, och så är de tvungna att genom många konflikter liksom kamma sig och skaffa jobb liksom. Och den har jag inte läst. Finns det någon bok som du känns över att du inte har läst förresten?
Ja, jag har ofta sagt att jag har läst Brott och straff, men sanningen är att jag har bara läst en och en halv del av Brott och straff, så jag vet fan inte ens hur den slutar.
Ja, den här faktiskt inte
den gamle Dostojevskij. Ja, men jag tänker att jag överlever ändå.
Karamazov, inte läst. Nej. Men så fort någon börjar tala om det så brukar jag styra
du lägger upp pannan i djupa väck.
Jag bara, Lena Ackebos syskon. Systerrelationer.
Sju bröder är ingenting mot de här tre systrarna Thailand. Kan inte vi bara sticka emellan med ditt nya bokuppdrag, bara för jag är så nyfiken. Så nu får vi alla höra på det tillsammans med mig.
Jag ska skriva en barnbok för 9-12-åringar som utspelar sig på ett ridläger en sommar. Otroligt roligt. Eller jag nästan skriver den. Den ska redigeras och liksom fixas lite igen nu. Men stommen är klar. Råmanuset är klart. Och det har faktiskt varit det mest lustfyllda skrivprojekt jag någonsin har gjort. Så otroligt. Men du fattar ju alltså, Karin, att skriva om hästar.
Nej, men jag är alldeles stum av glädje. Så att det här. Jag liksom hastigt fick någon sån här flashback från när jag var på ridläger och var just 11 år. Det vill säga 9-12.
Ja.
Och jag har så starka minnen av det där jäkla ridlägret. Jag minns ju exakt vad hästen hette och hur den doftade och vad vi red någonstans och vad vi sov i någon jäkla barack. Ja. Vad vi käkade Skogaholmslimper och det regnade hela tiden. Jag var så lycklig och sen så var det samtidigt så läskigt för att
ja.
Jag var fortfarande lite rädd för hästar även om jag älskade dem så att säga. Så var det så mycket som man skulle göra då som jag inte riktigt kunde med det där och så var det en massa stora tuffa tjejer som kunde en massa om hästar och kunde rida mycket bättre och sen så ville jag komma in i olika av de coola kamratgängen som bildades där direkt då på ridlägret och så kunde jag inte riktigt, jag fick inte riktigt till det liksom med vad det nu var för humor man skulle ha och det var tyckte jag var jättejobbigt också att komma ihåg.
Men alltså hierarkierna i stallet var ju någonting helt, det är ju ett eget universum och nästan, jag känner dem än idag alltså
jag kan säga att ja, jag var i stallet senast idag och man vet ju vilka det är som är så här bosskvinnan som kommer in och dominerar och så vet man att det var hon som var den där första skötaren så här för
exakt,
40 år sedan.
Alltså ridskolehästarna hade ju liksom första, andra och tredje skötare i den ordningen.
Ja.
Och, alltså, det var ju, och det konstiga var att man såg de här ridlärarna och hästskötarna civilt liksom, utanför det här hästuniversumet. Hur, liksom, hur chockerande det var att de faktiskt var bara helt vanliga personer.
Ja, och de inte, kanske liksom, inte var så coola heller. Det är det som är så intressant. Att de kanske inte alls var så här, de populära tjejerna i klassen. Eller
nej.
Så. Men de var liksom bossen i stallet.
Och det är så intressant för när jag skrev under det här kontraktet sa hon som är Marie Colli som är vd för Schildt och Söderströms förlag, hon sa så här att hon tycker att det finns något intressant med att hästtjejer ofta blir chefer senare i livet, de liksom kvinnor
och så. Ja, det stämmer, ja.
Och då sa jag, vet du, då nämnde jag dig faktiskt Karin, jag sa sådär, det brukar min vän och poddkollega Karin Gide också säga. För det stämmer ju faktiskt att det finns någonting i att vara så liten och vara tvungen att konfronteras med sina rädslor, för man är ju åtminstone i början och också senare är man ju lite rädd för de där hästarna, de är ju stora dominerande djur, men att man vill det så gärna så man är tvungen att ignorera sina rädslor eller hantera dem på något sätt, som jag tror kommer till nytta av i vuxenlivet också.
Oh ja, och det är ju bara om man hanterar de där rädslorna som man får den där drogen som är själva adrenalinet av att göra det här som är spännande eller svårt eller man är osäker och det där känner jag, alltså det kände jag senast idag när jag var ute och hästen var väldigt pigg och den var väldigt hoppig och studsig och jag galopperade längs en lång, det var ju helt ljuvligt och jag visste att nu prasslar det, nu kommer ett rådjur, nu kommer den bara studsa och då får jag hålla i mig, men jag ska fan göra det här. Det är den där små momenten hela tiden.
Gud, den där känslan, alltså.
Ja.
Och tänk att man vill det så gärna. För några år sedan gjorde jag intervju med en kvinna i Los Angeles som jobbar med att hjälpa kvinnor, och mest kvinnor faktiskt, som hade ridit i unga år men som var rädda för hästar och ville börja rida igen. Och hon liksom hade en massa superlugna och vänliga hästar som hon liksom körde in de här kvinnorna med igen. Och när jag pitchade den här artikelidén för min redaktör som inte är en hästmänniska, fattar hon inte. Hon sa att men, det finns ju en jättelätt lösning om man är rädd för hästar, och det är ju att inte rida.
Men hon fattar
då.
Inte, då kommer man inte åt drogen. För
nej,
har du en gång fått den där drogen så vill du alltid dit igen. Alltså förlåt ni som inte rider, vi ska strax sluta, jag lovar. Nej, men de år som jag inte red av, på grund av graviditet eller fattigdom eller andra anledningar, så drömde jag om hästen nästan varenda natt. Helt otroligt.
Är det sant det?
Men du, berätta, förutom att du har skrivit kontrakt och rest mellan Sverige och Finland och USA och gjort en massa annat, har du hunnit läsa någonting i veckan?
Men jag har ju snackat länge om att läsa Rich Boy av Caroline Ringskog för Raden Åhli, och nu har jag faktiskt gjort det. Och alltså jag har ju, de senaste veckorna har jag ju klagat på Feel Good. Och alltså Rich Boy, det är ju faktiskt Feel Bad. Herregud, vilken mörk historia det är. Alltså det är faktiskt för det så att eller det har, jag var tvungen att skumma igenom vissa delar för att jag bara inte kunde ta in det. Det är sådär som när man läser nyheterna om att Donald Trump sätter små barn i burar. Du vet, när man säger
man måste skumma.
Ja, för jätteförvirrigt. Alltså jag har faktiskt gråtit, inte just för Rich Boy, men för de här nyheterna. Det var väldigt så...
Ja, det var jag med. Senast i morse faktiskt.
Ja, så vidrigt. Men att man gråter i en roman betyder ju, eller berörs av en roman, eller blir ledsen av en roman betyder ju inte alltid att det är en dålig roman. Jag ser att den är faktiskt... Alltså jag har faktiskt tyckt om den här Rich Boy trots feel bad-känslorna. Den handlar alltså om tre stycken generationer kvinnor. Det började liksom på i mitten av 1900-talet. En kvinna får flera barn, hennes man dör. En av de här döttrarna växer upp i en familj, jag tror hon är 6 år när hennes pappa dör, med bara en mamma. Och hon, och så blir hon vuxen och får i sin tur en dotter. Och hur år av patriarkal kultur påverkar kvinnor. Och det, jag tycker det som är intressant är den här, för att alla män, det finns vissa män verkligen vidriga, patriarkala, liksom svin och monster, men alla är inte det, men alla ändå påverkade både kvinnor och män av patriarkatet och hur, och kvinnor som ens värde och hur svårt det är att slå sig fri från det, för vi alla delar ett system. Och jag vet att när Caroline Ringskog Fredenoli har blivit intervjuad om den här romanen, har hon sagt att hon har skrivit en ofeministisk roman för att alla hennes huvudpersoner är så svaga som bara kastas omkring av omständigheterna, och de vågar inte stå upp och på något sätt armbåga sig fram till ett bättre liv.
Men är feminist lika med stark? Jag trodde feminist var lika med att tro på lika rättigheter.
Men precis, ja, men exakt det tänkte jag också. Jag tänkte att det finns tvärtom, tycker jag, en väldigt stark feministisk styrka det här att visa att man vinner inte, en ensam kvinna kan inte vinna patriarkatet. Bara för att man är stark eller på något sätt klarar sig själv betyder det inte att man är en större feminist än någon som inte klarar sig själv. För då skulle det vara så att de som är riktiga feminister är bara de som lyckas bli chefer eller framgångsrika kvinnor eller leva med män som delar föräldraledigheten lika. Och det är ju inte alls sant. Alltså, feminismen handlar ju snarare om att se strukturer och förstå att vi alla offer för ett system.
Det är ju ingen som säger till en rasifierad då, jaha, du är ju ingen riktig förespråkare för antirasism, för du är ju inte chef. Alltså, ja, det verkar ju så konstigt resonemang.
Ja,
om jag fattar. Jag vet inte, jag kanske missuppfattar. Men...
Nej, det gör det inte alls. Jag håller faktiskt med dig. Jag tycker tvärtom att det att kvinnor får vara både starka och svaga och lyckade och misslyckade, alltså vara bara riktiga människor, det är ju ett tecken på att världen är lite mer jämställd. Inte att kvinnor inte ska få vara svaga. Så jag tycker att den är en mörk, men nu säger det ändå stark roman. Jag talade med en kompis i Finland som också nyligen hade läst den, och hon sa att den påminner henne om Maken, som är en av mina favoritböcker, faktiskt Gun-Britt Sundströms historia som utspelar sig i mitten på 1970-talet.
Klassiker.
Men jag tycker faktiskt, jag håller kanske inte med, alltså det var min kompis Anna som sa det, jag kanske inte håller med Anna, jag tycker den påminner kanske lite mer om Kristina Sandbergs, du vet, de här att föda ett barn.
Maj-trilogen.
Ja, men precis. Och det finns samma sorts mörka där, för Maj kastas ju också omkring i liksom...
Ja, och det är också olika generationer, så att jag tänkte ju på Maj-trilogin när du började berätta om hur den här är uppbyggd, och det finns ett släktskap och så vidare. Eller hur, mellan kvinnorna, en mormor och en... Ja. Och det är ju intressant, eller det är tacksamt tycker jag, att använda den typen av... Alltså löst sammanhållna romanfigurer bara för att visa då en generation av till exempel en könsmaktsordning eller någonting annat. Apropå några av våra, eller förlåt, ville du berätta mer om den?
Nej, men jag ska säga en sak till. Jag tänker, alltså, nu vet jag att jag har använt Isabelle Ståhls Just nu är jag här, men som referens, tydligen gjorde den ett större intryck på mig än vad jag trodde när jag läste den. Men den här sista historien, den här yngsta kvinnan som lever liksom ungefär samma tid som vi lever nu, den huvudpersonen påminner väldigt mycket om huvudpersonen i Isabelle Ståhls Just nu är jag här. De driver både omkring som någon slags freelancer och försöker hittar sin plats och får typ gå på fina fester som betalning för texter de skriver. Och
det är liksom förutom den också den här tripprapporten du vet av Tove Sunnesson, debutanten som blivit väldigt hyllad.
Väldigt bra, ja. Ja, men lite samma sak. Det är också som handlar om en som handlar om kvinnor som unga kvinnor som försöker hitta sin plats men aldrig liksom riktigt har ett som inte har klippt sig och skaffat jobb och de måste kanske inte göra det heller men som ändå är på något sätt identitetslösa. Jag tycker att i Caroline Ringskog för Ada Nålis bok så har den här huvudpersonen hittat sin på något sätt referenser kring sitt liv genom en kille som hon inte ens är speciellt kär i men som ändå på något sätt är en trygghet i hennes liv och när de gör slut så faller hon på något sätt handlöst in i en verklighet som hon inte riktigt vet hon ska
orientera sig i. Ja, vem av de här skilda karaktärerna känner du mest för och varför?
Bra fråga. Alltså, jag tror att det är Annika faktiskt, den yngsta. Hon lever
den
liksom
som kommer sist så att säga.
Ja, hon som kommer sist som lever liksom samma generation som du och jag som lever i Stockholm i storstaden och hon är också skribent och hon det är nästan liksom hennes liv har tagit störst plats också i den här boken. Jag antar att det kanske är lättast att skriva om henne eftersom hon är samma generation som författaren. Men henne kanske jag förstår bäst.
För att du liksom känner igen dig själv eller för att det är...
Nej men vet du vad, bra fråga, men kanske för att jag har läst om henne så många gånger. Jag känner igen mig, jag är ju också frilansare som de här är. Men kanske för att det är en sorts person som det skrivits mycket om. Som du sa, du kände igen sig Tone Schunnessons tripprapport huvudperson. Jag tänkte på Isabel Ståhl. Det är liksom, och den här Annika i Caroline Ringskog från Nollis Rich Boy påminner lite om förra veckans huvudperson i Jack Hildens generationsroman.
För spontant känner jag... Påverkad. Ja, spontant känner jag mig minst intresserad av den delen av de tre perspektiven så att säga i Rich Boy för att jag tycker att vi har läst det där så många gånger så att det är kul att du ändå
ja fast vi tycker ju alltid olika de här sakerna, du är mycket mer för historia och jag är mycket mer för samtid kanske
ja. Varför är det så,
tror
du? Det är
en bra sak, Karin. vi måste komplettera varandra, vi kan inte tycka exakt samma sak om allting.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jo, men du, jag läste en intervju med Bokmässans förra vd i DN idag. Och jag blev så... Alltså jag blev så berörd av den faktiskt. För att man glömmer ju bort det när det är ett sånt där mediedrev, en mediestorm och alla tycker till. Och jag som jobbar, eller vi som jobbar med varumärken och så där, det är så lätt att tycka till om så här, varför gör man så där och inte så där. Och jag hade minsann gjort si och så. Nu har de gjort en djupintervju med den här Maria Kjellson som under drygt ett år då befann sig mitt i den här stormen i frågan om den här tidskriften Nya Tider och deras deltagande eller icke deltagande bokmässan. Och först så sa de nej och sen så kom de på att det gick inte att ta sig ur det där kontraktet, och då så sa de ja, och sen så hoppade en massa författare och förlag av, och sen så la det sig, och sen så drogs det där ett varv till året därpå, och då var det plötsligt en massa författare som gjorde ett upprop och försökte få med internationella författare och så vidare. Ja. Så att det var, eller förlåt, jag tar om det där. Och sen så året därpå så gjorde plötsligt en massa författare ett upprop och försökte påverka då utländska kollegor inte komma till bokmässan. Och mitt i det där så finns det ju då en människa som bara gör så gott hon kan hela tiden. Det är lätt att glömma bort.
Ja, alltså du skickade den där intervjun till mig och jag måste säga att den var ju inte så speciellt välskriven. Jag måste ju faktiskt scrolla upp och kolla vem man skriver den här, för att den var... Ja, det var inte skicklig journalistik. Det var på något sätt för många, för mycket känsloyttringar av journalisten för att den skulle vara bra. Men sen håller jag till fullo med dig om att det ska gå drev mot henne som person, mot Maria Kjellson som person, är ju fullständigt vidrigt. Alltså man måste kunna skilja på sak och person och kritisera bokmässans beslut då att antingen ta med Nya Tider eller att inte ta med den, utan att hon ska få hat och hot som privatperson.
Ja, men grejen är att hon fick ju hat och hot ifrån naturligtvis högerextrema falanger, och det var ju fruktansvärt vidrigt. Men sen så var det ju så här, vänster och även middle of the road kultureliten som också var fruktansvärt arga. Så att
fast jag tycker att det fanns skillnad väldigt... på att vara, det måste vara ett fruktansvärt jobb. Jag skulle ju aldrig vilja byta med henne. Men jag måste ju ändå säga att man måste ju kunna bli fruktansvärt arg och kunna sätta ner foten och säga att jag vill inte befinna mig på samma mässa om man bjuder in högerextrema krafter, och det ska vara okej utan att det behöver liksom leda till personangrepp på bok- och biblioteks vd.
Ja, jag tror inte att det är, jag tror faktiskt inte att det är så himla lätt. Jag tycker inte heller att den här frågan är glasklar. Jag gör inte det. Och där tycker vi olika, för du tycker ju att den är helt glasklar. Så att jag kanske kände på ett annat sätt för den här personen, eller jag kan tänka mig lite vad hon går igenom. Och hon berättade att hon hade varit i Frankfurt på internationell konferens då för sådana här bokmässor, VD:er, och alla andra hade ju sagt till henne att du kan inte, det finns yttrandefrihet, du kan inte stänga dem ute, utan du måste låta dem komma även om du inte sympatiserar med dem och så vidare. Och lätt påverkad eller inte, jag hade nog blivit påverkad av det också.
Ja, men det hade jag säkert garanterat.
Jag tror inte att det är så jävla lätt det där. Ja. Vad betyder yttrandefrihet? Och jag kommer ihåg för du och jag pratade om det när det hände, och då var jag precis som du så där, nej men säg bara nej, ni är ingen offentlig, det är inte offentlig sektor, utan det är liksom en privat organisation, så blir det enklare. Men framförallt säg bara en sak. Jag tror att det är som det stora, vad ska man säga, misstaget var att de sa en sak och sen en annan. Då blir folk tokiga.
Ja, så det är sant. Men jag kan sympatisera och förstå dem. Alltså jag kan kanske inte förstå dem som faktiskt ringde runt och försökte hindra andra människor från att delta i mässan. Men jag har liksom en full förståelse för de som uttryckte sin kritik och de som valde att inte delta i mässan och kanske ordna liksom ett alternativt program, som Tone Schunnesson till exempel. Och jag tycker att det är ju också ett uttryck av i en värld av yttrandefrihet. Man kan säga att jag liksom, jag vill inte befinna mig på samma plats som folk som representerar Nya Tider.
Och sen är det kanske lite det här att folk blir så otroligt så här, men gud, vad händer med Almedalsveckan? Om man tar något aktuellt exempel. Då. Den är ju inte som den var förr. Men vi kanske måste döda de här gamla dinosaurierna. Nu har det poppat upp något verkligen. Som heter Järvaveckan som verkar väldigt poppis. Och ja, det kanske blir toppen. Det är lite så här, folk blir så traditionsinriktade också.
Men alla hatar ju förändring också. Det är ju otroligt läskigt när någonting som man är van vid försvinner. Och någonting nytt uppstår istället för det.
Ja, det är inte som det var förr. Det är typ det värsta vi vet. Egentligen borde vi tycka att det är toppen. Det gör vi.
Hör du, en annan sak som upprör känslor är Katarina Janouchs böcker, Ingrid böcker.
Ja, berätta om ditt Instagram-inlägg också, ja, men, för er som inte följer oss på Instagram eller har Instagram.
Det uppstod en jätteintressant diskussion på vårt Instagram-konto, alltså mellan radernas. Eftersom jag var hemma i Finland uppe på vårt sommarställe, och där hade min syster, som du har tre barn, hade hon hämtat några barnböcker till vårt sommarställe, varav en av dem är Här kommer Ingrid, som är en bok av Katarina Janouch som är illustrerad av Mervi Lindman. Och jag känner ju jag tycker ju att Katarina Janouch har, nej men jag tycker ärligt att hon har uttryckt tydligt rasistiska åsikter, och också, jag följer henne på Twitter och spritt osanningar om invandrare. Och så läste
hon
den boken,
så här,
och så
tänkte Roseanne Barr fast
men
i Sverige. Ambient
bra,
Twitter.
Exakt.
Ja, hon stillnockt twittrar.
Just det, är Katarina Janouch faktiskt
Ja, alltså
Sveriges,
jag ska bara förklara referenser. Ja, Roseanne Barr är den amerikanska komikern som fram tills nyligen hade en show som vände sig till republikan Trump-anhängare enligt kanalen i alla fall. Mm. Hon har flera gånger gjort bort sig på Twitter och annorstädes, och lagt ut rent rasistiska synpunkter. Alltså vidriga också.
Verkligen.
Riktigt sjuka grejer. Och nu senast så sa hon en vidrig sak som kanske inte behöver sprida vidare, men hon skyllde i alla fall på
öppet rasistisk kommentar.
Ja. Om en kvinnlig senator eller någonting sånt där. Hon sa sen att det var under drogpåverkan, alltså det vill säga insomningstabletten som heter Stillnoct i Sverige och Ambien i USA. Så då finns det en helt ny genre sjuka, eller ja, folk har gjort en del humor på det där med Ambien tweeting i alla fall. Så att, det kanske det Janouch gör. Eller så är hon bara rasist, helt enkelt.
Ja. Och sen tycker jag det är svårt det där, alltså, att, om vi snackar Katarina Janouch, jag vet att hennes Ingrid-böcker är otroligt älskade. Jag har faktiskt aldrig tidigare läst den, nu läste den för Miley's. Jag tycker faktiskt att de inte var så bra, jag tyckte inte så mycket om dem. Jag tycker att det var, jag förstår att de är skrivna liksom, så det ska liksom finna på en väldigt enkel, på ett barnnivå. Men jag tycker det var på något sätt fördummande också. Man kan väl tala som normalt i ett barn, trots att de är barn, man behöver inte skriva...
Det är
Ingrid
lite som Max Kaka, om du kommer ihåg de där Max-böckerna som fanns på 80-talet. Ingrid-böckerna är lite samma, att de är skrivna på lite barnspråk. Och vi har händelsevis också en på landet som handlar om att den här flickan Ingrid har gjort illa sig. Och då står det också så här, aj, aj, plåster, dumma nallen. Ja. Alltså lite så infantil. Men den är väldigt fint illustrerad. Jag tycker att... bilderna. Mm. Jag vet inte vem som har illustrerat dem, men jag tycker
Mervi Lindman heter hon.
Ja, just det. Du sa ju just det. Jag äter så mycket stillnock så jag kommer inte ihåg.
Men hör du, alltså, sen tycker jag, men jag tycker att ska, det är den här eviga diskussionen vi också har haft i den här podden, liksom, ska verk och ska liksom en författare, ska verk och personliga verk och åsikt skiljas åt, eller liksom någon gör någonting, om någon är en asshole och gör någonting jättekonstnärligt.
Vad tycker kommentarsfältet? Kan du göra snabbt?
Oj, vad de tycker.
De alltså, tycker saker.
De tycker saker. Till exempel så här skrev någon, är det rasistiskt att, är det, Carolina skrev så här, är det rasistiskt att säga att gruppvåldtäkter, överfallsvåldtäkter och gängdödligheten ökar som ett resultat av invandring från delar av världen där kvinnosynen och bilderna för ett samhälle ska fungera annorlunda än vår? Det tycker inte jag. Köpa fler böcker av Katarina fast mina barn växt ifrån dem för att stötta henne då hon blir bortplott plockar från hyllorna hos vissa bokhandlare. Har så svårt för när folket ska innovationstecken uppfostras i innovationstecken rätt värdegrund. Jag väljer själv. Och det här var liksom den ena sidan. Så finns det folk som verkligen tycker att som skriver så här, bra att du lyfter den här diskussionen. Jag skulle inte köpa något nytt av henne på grund av att vi hellre stöttar författare med vettiga värderingar. Hade fortsatt läsa de böcker vi redan har, även om jag ogillar det mer nu än innan. Men hyllade de inte in tidigare heller. Jag blir irriterad på språket. skriver Marcus så här: det är en svår nyhet, böckerna är ju bra även, författarens värld, även om författarens värdegrund inte är det, har liknande problem och konflikt i skallen med till exempel Wagner. Alltså det är ju, även om ens barn älskar, att så här resonerar jag känner mig otroligt pragmatisk. Alltså om ens barn verkligen älskar de här böckerna, om man själv älskar dem, kan man väl fortsätta läsa dem. Sen skulle jag nog faktiskt själv aldrig någonsin köpa en ny bok av Katarina Janouch. Jag tycker att det finns, hon är ju, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt många andra barnboksförfattare som skriver jättebra böcker. Jag hellre skulle vilja ge mina pengar åt.
Men jag tycker det här Wagner-exemplet var intressant. Jag skulle ju lugnt gå på en Wagner-föreställning. Och inte liksom tänka att nu är han död sen så länge. Så det känns liksom inte som att jag gynnar.
Ja, precis. Förstår du? Det känns inte politiken som att här, just nu.
att några av de här ringen-historierna har nazistiska möjligen då referenser och så. Och att han uttryckte märkliga åsikter under sin levnad. Nu känner jag att musiken på något sätt lever sitt liv. Så att jag tror att jag är ganska, och jag skulle samtidigt då, så skulle jag inte gå och köpa en Ingrid-bok. Ja, dels för att den inte heller är tillräckligt bra kanske. Men jag skulle köpa en Astrid Lindgren-bok. Så att jag är ju bara hycklig. Jag inser nu att jag har ingen tydlig linje. Eller Tintin, eller hur det nu. Det finns ju så många. Tintin
precis,
tycker jag inte heller är särskilt kul, så att det är inget som jag saknar i livet, men ja.
Nej. När du tänker på att liksom den väldigt kolonialistiska och direkt rasistiska synen i Tintin-böckerna håller inte längre idag. Men det är också att det är också ett, men jag tycker att Tintin-böckerna till exempel är ett exempel på att jaha, så här tyckte vi förr i tiden innan vi visste bättre. Idag vet vi bättre, och då vet vi liksom att alla människor är lika värda oberoende av hudfärg eller religion eller liksom flyktingstatus. Och ja,
men jag har faktiskt varit på en midsommarafton där det fanns ett sånghäfte där det fanns en sån här som jag tycker då öppet rasistisk sång med, och då sa jag till, så att det här tänker inte jag.
Bra gjort.
Ja.
Hade aldrig tvivlat på att du inte skulle säga till, men jag tycker att det också ens faktiskt, då är man tyst är man ju medgivande.
Ja.
Ja, jag tycker det är ens plikt att säga till. Ja, men jag tror att jag tycker folk får ju såklart göra sådana vill, men jag skulle nog inte, eller jag kommer aldrig att köpa en.
Nej, men argumentationen var då så här, jo men det här är ju en sån gammal, du vet, en sån gammal studentikåslåt. Ja, men det är väl skitsamma. Ja. Vi behöver ju inte sitta här och skråla den liksom.
Nej, men
även om vi var dumma i huvudet då. Ja.
Ja, men precis. Men också är det ju faktiskt. Även om man sa och gjorde dumma saker som... Eller
men för 100 år sedan eller 50 år sedan, eller hur gammal den där låten var. Ja.
Det är ju inget, liksom, det berättigar ju inte att man ska vara dum i huvudet idag. Tvärtom hoppas man ju att man ska bli lite smartare. Att generation efter generation ska bli lite smartare. Det hoppas jag att mina barn är mycket smartare och vettigare än vad jag är. Hittills har de inte visat några prov på det. Men de är ju ganska små nu.
Men du, efter den här Rich Boy, måste du nu sträckläsa Lena Ackebo liksom några varv för att komma tillbaka till ditt välbefinnande, eller hur ska du göra?
Nej, jag har faktiskt äntligen fått den här 7 korta krönikor om döden som du nu har talat om.
Jag tänkte säga 7 bröder.
Ja, nej, Alexis skriver inte där ännu. Nej, det verkar väldigt mörk.
Marlon James. Ja, vad kul. Då ska vi läsa den tillsammans. Och sen så hoppas jag att du vill läsa Tessa Hadley, Syskonen, efter den.
Ja, den vill jag också läsa.
Ja, för som sagt, Marlon James, där kommer, det är inte så många kvinnliga personer där, så då kan man växla lite sen.
Men Karin, den är ju otroligt tjock. Den är ju liksom, den väger lika mycket som jag, den här boken, den är så stor.
Ja, men det klarar du.
Ja,
tack. Speedläsning.
Peppen.
Ja. Jag ska tävla mot dig, så här, hetsa varje dag, smsa. Jaha, kapitel 3 till.
Men alltså, det är ju hemskt att vilja vinna. Jag var med i en tv-frågesport i Finland.
Just det är lite Magnus, så här På spåret liknande, eller hur?
Ja, men typ. Det sista Magnus sa att mig när vi skilde, så att han sa att, kom ihåg Peppe, det är bättre att du försöker vara rolig än att du är kunnig. Eller det är liksom, det är viktigare att du är rolig än att du är kunnig. För att han vill ju inte se någon
bästa
vissa som tugga fradga i rutan.
Nej, jag skulle vara så dålig i en sån där frågesport, för jag skulle ta det på så stort allvar. Så att folk skulle behöva ta fram skämskudden och bara, kan inte den här människan slappna av? Men jag sa ju att det var Jönköping. Nej, du sa Linköping. Nej.
Ja, verkligen börja bråka med programledaren.
Apropå midsommar, det är inte alltid som det är så bra stämning när vi firar midsommar och tävlar då, är med i lekar i vår familj, för alla är så fruktansvärt tävlingsinriktade. Jag har numera valt att inte ens vara med på kubben.
Dels för att jag inte tillräckligt gråt, är det ingen riktig tävling.
Dels för att jag inte är tillräckligt bra, då blir jag bara sur, och dels för att Peter och Molly tycker att jag är så sopig, så de vill hellre att jag ska göra någon slags VO. Ja, jag får väl stå och grilla eller något. Jag vet inte.
Ja, jag tycker att det är gulligt i alla fall.
Tack så mycket. Men du, jag önskar dig en fantastisk midsommar. Vad ska du hitta på?
Men att vi, Magnus och jag, spenderar alltid traditionellt midsommar i stan. Så vi ska sitta ute här på Valhallavägen på balkongen i regnet och äta skagenröra.
Jag tycker det låter helt underbart. Får era barn vara med på det, eller har ni
bara det ena
outsourcat
dem?
Bara det av dem vi tycker om.
Ja. Bara Maj-Lis, hon är så gullig. Nej, jag ska ju faktiskt också vidare, men han drog till Skåne i morse med sin farmor.
Ja, mysigt. Ja, min dotter frågade idag varför vi firar midsommar, och jag hade lite svårt att ta upp hela det där med fertilitet och fallosymboler och gamla naturgudar.
I vår kultur hyllar vi penis.
Det vi kommer dansa runt imorgon, Amanda, är en fallos. Låt mig berätta. Och så tog jag fram män visa kuken för mig och så läste jag högt i godnattsak. Nej, det gjorde jag inte. Får vänta ett tag. Men jag sa någonting om att det var så härligt med att vi firar sommaren och alla djuren är glada. Jag vet inte fan vad jag drog till med.
Och alla djuren är glada.
Jag sa bara det för att du skulle säga djuren. Och nu har du sagt 7 också några gånger i den här podden. Så nu är jag glad.
Hör du, klockan närmar sig midnatt. Ska vi gå lägga oss och vakna upp till midsommarafton?
Ja, särskilt i synnerhet som jag kommer då gå upp klockan 5. Bara för att binda löv i en midsommarstång. Nej, men för att hinna med en färja till Gotland. Så tänk på mig när du ligger där och snusar.
Ja, det ska jag göra, Karin. Ja. En riktigt, riktigt fin midsommar. Och det gäller faktiskt er också som lyssnar. Hoppas er midsommar blir alldeles underbar.
Rain or shine. Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.